P1 Dokumentär. Miniserie.
År 2020 har knappt hunnit börja när 17-åriga Emilia dör i en överdos. Hon är det andra dödsoffret i Göteborg på bara några dagar. Ännu en tonårsflicka som trots att hon är så ung har kämpat länge mot missbruket.
På ena sidan på dagboken säger hon att hon vill leva, medan på den andra sidan på hennes sociala medier, på hennes Snapchat, så ser man liksom henne helt neddrogad.
Tillgängligheten, den finns, priserna reduceras och det är extremt beroendeframkallande. Någonstans så måste vi fånga de här tjejerna, för det handlar om liv.
Och jag sa det till polisen, jag väntade det här. Jag visste det här, jag visste att det här var en dödlig utgång.
Det här är berättelsen om hur det narkotikaklassade läkemedlet tramadol snabbt blir inkörsporten till ett djupt blandmissbruk för unga tjejer. Jag heter Ulrika Nandra och du lyssnar på P1 Dokumentär miniserie Tramadoltjejerna. Andra avsnittet, begravningen. Fridhems kapell i Hisingsbacka, en förort till Göteborg. Längst fram står en ljus kista, fullklottrad med personliga meddelanden. I kistan, klädd i sin bästa klänning, ligger 17-åriga Emilia. Längs väggarna står lärare, klasskamrater och kompisar. På första raden sitter familjen. För dem är begravningen slutet på en flera år lång kamp, under vilken de har sett Emilia falla djupare och djupare. En ung tjej full av liv. En ung tjej som inte lever längre.
Här är Emilias rum.
Ja. Vi har ju plockat bort en hel del grejer nu i våran bearbetning kring Emilia. Men vissa saker har vi ju inte lyckats göra.
Emilias mamma Linda öppnar dörren till flickrummet. Ett stort rum med ett stort fönster och en stor säng. Ändå tyckte Emilia alltid att det var för litet. Innan hon gick hemifrån sista gången städade hon, vek ihop tröjorna prydligt och stoppade in dem i garderoben. Så brukade det aldrig vara, berättar stora syster Jocelyn.
Hon är inte som de flesta ungdomarna. De flesta ungdomarna, visst de har stökigt rum, men hon går så långt att hon kan gå till köket, göra en kladdkaksmet, äta upp hälften, sen lägger den under typ sängen. Alltså det blir så äckligt, förstår ni hur äckligt det blir? Och hon är verkligen sån. Så det är för oss, det är väldigt så här förvånande, eller du vet, lite konstigt att allt blir så fint och rent den sista dagen. Eller?
Så sista gången hon var här, då gjorde hon så. Och vad tänker ni om det?
Alltså jag ser ju att vi inte skulle behöva ta det här efter henne.
Mm.
Alltså vi skulle inte behöva ta den skiten efter henne. Alltså någonstans i henne hade hon en längtan av att kasta in handduken, att gå vidare, att inte finnas med oss i den fysiska världen. Det kan man också se på den sociala medien. Där hennes Instagram-konto där hon berättar att hon har varit med under himla mycket, men hon vet vad hon vill nu och hon tackar alla för att vi har orkat stå vid hennes sida.
Mm.
Hennes sista inlägg på Facebook, där tackar hon mig för att jag har alltid stått vid hennes sida oavsett. Alltså det finns många såna här saker som tyder på suicid. Alltså att hon hade en längtan för att hon inte orkade mer.
Här är ett foto, eller det är två foton med en ram runt på Emilia. Hon ser jätteglad ut där.
Ja. Men alltså om jag kollar på dem, hon var inte jätteglad Visst, hon ser glad ut på bilderna, men hon skrev till mig flera gånger, alltså att hon mådde dåligt. Och på andra sidan så var det liksom, hon snackade så dåligt om sig själv, om omgivningen. Det var, hon mådde verkligen dåligt. Och det här var sommaren 2019.
I det förra avsnittet i den här serien berättade vi om Vilda och Stella som föll in i ett djupt blandmissbruk efter att ha testat drogen tramadol. Så var det också för Emilia. Hon provade tramadol första gången som 12-åring och när de inramade bilderna tog sommaren 2019 hade hon levt med missbruket i flera år. Tramadol är en opioid, ett smärtstillande läkemedel som kan jämföras med heroin eller morfin. Effekten är lugnande, men tramadolen kan också verka prestationshöjande inför fritidsaktiviteter eller i skolan.
Jag förstår tjusningen med att faktiskt testa tramadol. Att jag fick ju bättre betyg här. Och jag höjde, jag klarar av skolan mycket bättre. Jag klarar av mitt hemmaliv så mycket bättre. Men vänta nu, mina pengar räcker ju inte. Jag kan inte gå och lägga mig utan att jag har tabletter eller jag har någonting på morgonen som en fix för att orka dagen. Börjar du med tramadol och ökar efterhand så föreskriver du dig själv allt för mycket medicin och då medicinerar sig själv till döden.
Mika Jönelius är poliskommissarie på utredningsjouren i Göteborg. Han säger att en stor majoritet av alla hans ärenden är narkotikarelaterade. Och när det gäller unga handlar det ofta om just tramadol. Undersökningar visar att den som tar tramadol är mer benägen att testa andra, tyngre droger. Och användandet bland unga ökar.
Tillgängligheten, den finns. Priserna reduceras därmed. Och då blir det ännu mer tillgängligt och det kostar inte. Och det finns ju utstuderade människor som bjuder initialt. Tar du och provar de här tramadoltabletterna? Men vet ju samtidigt att det är extremt beroendeframkallande och du skänker visst några kronor men det är en presumtiv köpare på sikt. Så att det gör ont.
Man skapar missbrukare?
Ja, absolut. Med berått mod.
Tramadol är lika populärt både bland unga killar och tjejer. Men nya studier visar att tjejerna kan drabbas hårdare eftersom de flyger under radarn. Det är en aspekt som Mika Jönelius väl känner igen.
Det är svårt att hantera killar och tjejer. Och tjejerna slinker oftast undan, för oftast kanske killen tar... Nej, men haschkakan var min. Den var bara till för mig, medan tjejen... Nej, jag har aldrig rökt. Någonstans så måste vi fånga de här tjejerna. För att de är svåra att upptäcka. Men... tjejer som killar, de har problem med narkotika och båda ska få den hjälp från samhället de behöver. Och inte bara i det juridiska utan även den sociala delen med att få hjälp med missbruk.
Under hennes värsta period 2018, under den sommaren, hade jag gjort så extremt många efterlysningar på henne. Skickat in så många kort till polisen. Så att de hade kort på henne när hon var lockigt hår, platt hår, sån sminkning, såna kläder. Sånt. Alltså de har ett helt fotoalbum på henne där inne.
Det är sommaren 2018 och Emilia är 15 år. När hennes missbruk förvärras. Hon tar tramadol och benzodiazepiner. Hög på droger hamnar hon i farliga situationer.
Efter den första våldtäkten 2018 så eskalerade missbruket. Vilket ledde till mer våldtäkter. Så att vad vi vet så är det 3 våldtäkter bara av en i en gruppvåldtäkt. En utreddes och där var ord mot ord. För att hon dessutom åkte tillbaka dagen efter för att hon mådde så dåligt och behövde mer knark. Ja, men det i sin tur gjorde ju att hon fick en PTSD. En posttraumatisk stresssyndrom. Hon kunde stå på morgonen och borsta tänderna för att hon ska gå till skolan. Och så bara liksom kommer traumat över henne och hon bara liksom ramlar ner och bara i en ångestattack på golvet inne i badrummet. För då minns hon igen.
Det är i den här perioden som Emilia tar sin första överdos. En förbipasserande hittar henne erandes omkring på en kyrkogård. Mamma Linda möter henne på akuten.
Jag kommer upp på Östra sjukhuset och där kommer pappan och hon. Då har hon hunnit sparka sönder en ruta på pappas bil för han har ju kastat in henne i baksätet. Han har brutit en eller två fingrar. Så han väljer att bara tejpa silvertejp runt fingrarna och fortsätta släppa in sitt barn.
Hon har gjort det på honom.
Hon har gjort det på honom. In där kommer vi och Emilia är ju jättepåverkad. Hon är nerkissad, nerspydd. Hon har smink hela ansiktet. Hon är rufsig i håret. Hon är helt fruktansvärd att se. Helt fruktansvärt är det.
Efter överdosen hamnar Emilia i myndigheternas händer. Hon skrivs in på sjukhuset i Trollhättan och därifrån flyttas hon till ett HVB-hem för att få hjälp med att bli av med sitt missbruk. Emilia har suttit inlåst i Jönköping, i Falköping och i Borås och i perioder har hon mått bättre. Men ingenstans har hon kunnat bli helt frisk. Mamma Linda är besviken på myndigheterna som hon menar hade kunnat göra mer. Det är sommaren 2019 när Emilia skrivs ut från sitt sista HVB-hem. Under åren som gått har hon fått en ADHD-diagnos och det har också konstaterats att hon lider av en så kallad instabil personlighet. Hon återvänder nu till familjen och väl hemma i Göteborg faller hon in i gamla mönster. Emilia går ut, sover borta, kommer hem, äter middag och försvinner igen. Hon är 17 år och 4 månader när det blir torsdag den 9 januari 2020.
Jag sitter och äter middag. Jag får ett sms från hennes kompis uppe från Stockholm som frågar om har polisen varit här? Och jag svarar bara nej och sen lägger jag ifrån telefonen och fortsätter äta.
Det är sen eftermiddag på Hisingen i köket hemma hos Emilias mamma Linda. Det är långt ifrån första gången som Emilia saknas vid middagsbordet och för Linda är frågan om polisen inget konstigt.
Jag tittade på klockan och tänkte bra, bra. Nu har det hänt någonting. Nu kommer polisen komma hit med henne och jag kommer stoppa dem på trappan och säga att nej, här kommer hon inte in. Ni får vända er till socialjouren och ni får göra en kroppsbesiktning på henne för att hon missbrukar. Men sen så säger det pling i telefonen igen och jag får en kompis till henne skickar ett hjärta. Och sen säger det pling så får jag en annan kompis som skickar en ledsen gubbe. Och jag bara skriker, men vad är mitt barn? Vad är mitt barn? För helvete, vad är mitt barn?
5 kilometer därifrån i polishuset i centrala Göteborg. Klockan är efter 6 när Mika Junelius knäpper på sig säkerhetsbältet och styr bilen norrut mot Hisingen.
Vi kommer ju en civil bil, vi är civilklädda, men vi har en präst som är prästklädd med prästkrage. Och när vi går ur bilen, då uppmärksammar familjen, mamman, ser att vi kommer.
Och min man sitter här på någon pall eller något och så säger han, det kommer en bil nu. Och jag vet att jag svarar han helt iskallt, är det en finare Volvo? Ja, säger han. Helvete, säger jag. Jag vet ju att polisen kommer med finare Volvo-bilar. Vad jag ser är en stor prästkrage.
Och Det är fruktansvärt. Men vi går in och vi ger ju henne bekräftelse genom bara att vara framme. Och hon kan ana att vi är poliser, men prästen är ju den utlösande skräckfaktorn, upplevelsefaktorn.
Och jag har bara känt att nu öppnar sig hela marken och jag bara faller nu. Mitt hopp är ju här att ur baksätet ska min lilla buckliga unge komma liksom. För att jag hoppas ju, fast jag vet att hon inte gör det. Och de berättar då att Emilia har hittats av sin vän 3 på dagen i vännens soffa.
Det är som på film. Och hon ställer sig bara och skriker rätt ut.
Jag bara dreglar, jag bara kräks, jag bara kissar ner mig, jag bara ligger på golvet och bara känner att helvete. Och jag bara skriker, jag skriker ett skrik som jag inte ens trodde var mänskligt. Ger av, kom hit. Helvete. Och jag sa det till polisen. Jag väntade det här. Jag visste att det här var en dödlig utgång.
Vid den rättsmedicinska undersökningen konstateras att Emilia har flera olika droger i kroppen. Cannabis, tramadol, benzodiazepiner och den här gången även rökheroin.
Det som tog livet av henne nu, det var heroinet. Jag visste ju, alltså de gångerna 2018 som hon ville ta sitt liv, då var heroin aktuellt. Jag säger inte att hon gjorde det medvetet, alltså tog sitt liv. Men jag vet också de gångerna hon har valt heroin, för det har vi pratat om. Vi har också en dagbok som hon har, som identifierar det vi säger nu, att hon har tagit heroinet i syfte för att ta sitt liv.
Det står i hennes dagbok.
Ja.
Kan du berätta lite grann, när du har läst den dagboken, vad är det du får för känsla och för bilder då av Emilia?
Det gör ont för att vissa av sidorna, vissa av dagarna, vissa saker man kan läsa, man blir lite glad av dem. För det står liksom, jag vill ändra mitt liv, jag vill leva livet, jag vill lära mig det här, jag är stolt. Men sen kollar man på hennes sociala medier exakt samma dag, så ser man henne helt neddrogad.
På polisstationen får Linda plocka upp Emilias sista tillhörigheter.
Och vi kommer dit och vi får hämta de här klassiska papppåsarna. Vi får också ut en påse med tramadol och Xanor. Och jag ställer mig frågan till polisen och säger så här: du kan väl inte lämna ut det här? Jo, ni får det nu. Och för mig blev det här nästan, här får ni ta med er hem och som dödade henne. Det är det här som blev kvar.
En halv karta tramadol.
Ja.
Och en Xanor.
Mm.
Emilia begravs på Fridhems kyrkogård den 12 februari 2020. Utanför kapellet skiner solen från en klarblå himmel och det blåser hårt. Men kylan har inte hindrat de unga tjejerna från att klä sig i klänning och högklackat. Jag ser en äldre man som drar igen jackan och torkar tårarna. Han heter Mahmoud och lärde känna Emilia under hennes sista halvår i livet, på det sista HVB-hemmet där hon bodde.
Jag var hennes kontaktperson. Och lite plastpappa. Det var jag. 5 månader kom vi väldigt nära varandra. Hon berättade om allt. Om viljan att leva, men ändå är tufft. Att stiga upp på morgonen och kämpa. Det var tufft. Hon var en härligt, underbar, god tjej. Mina tankar går till alla föräldrar som har en liknande situation. Emilia var inte den första och inte den sista. Det är många unga tjejer som just nu har liknande situationer som Emilia har haft.
Helt abrupt lämnades vi och kvar finns våra minnen av Emilia. Några av er har känt henne för en kortare tid och andra har känt henne hela hennes liv.
Emilia ligger längst fram klädd i en svart klänning med röda och rosa blommor. Hennes stora syster Jocelyn har sminkat henne med en diamant under ögat och med långa lösögonfransar. Mamma Linda har valt en kista av ljusa spånskivor så att det ska vara lätt för den som vill att skriva en hälsning, precis som om det vore ett gips på en bruten arm. Fotot av Emilia som står på kistan är taget när hon blev utsedd till Hammarkullekarnevalens dansdrottning. Hennes dansgrupp uppträder på begravningen och en av Emilias kompisar har skrivit en rapplåt som hon framför. Flera av tjejerna i kapellet gråter under sina vinterjackor. Några av dem är uppenbart drogpåverkade. Så har det blivit dags för sista låten av artisten Lovad. Mamma Linda beskriver den som en sorts kampsång.
Den låten valde egentligen Emilia själv till sin begravning. 2 dagar innan hon somnade in så la hon upp den på sin Facebook-sida. Och den handlar ju om att om psykisk ohälsa, om att gå bredvid någon. Att springa med någon, för det gjorde jag. Jag sprang med henne oavsett om det var en överdos, tandvärk eller om hon bara mådde dåligt och hade ångest och satt och skakade, och satt jag bredvid henne och kramade henne. Jag körde till Jönköping när hon var där, till Falköping när hon var där, och jag tog mig överallt var hon än var. Oavsett var den var så var jag alltid nära mitt barn.
En av de allra sista textraderna är den svåraste. Jag ska andas åt dig när du inte kan. Linda, som hittills varit samlad, bryter ihop där hon sitter på första raden framför sin döda dotters kista. I nästa avsnitt.
Det var en känsla som jag aldrig någonsin hade upplevt. Liksom allt det här tunga som jag hade burit på, det existerar inte längre.
Hon var inte ett barn längre. Jag pratade en tjej som hatar systemet.
Det var liksom som en skola. Som att man utbildade sig till att bli yrkeskriminell och liksom missbrukare.
Du har hört andra delen i serien Tramadol-tjejerna från Sveriges Radios dokumentärredaktion av Ulrika Nandra och Kristin Odén. Producenter Martin Jönsson och Sofia Kottorp. Slutmix Elvira Björnfot. Alla våra program hittar du i appen Sveriges Radio Play.